Den 12. februari 2012 var jag i Stockholm med föredrag och kurs. Välkommen, varsågoda. Ja, och inte ett föredrag, vilket betyder att jag har fått lite mer tid på mig, eller hur?
Absolut.
Absolut. Jag ska prata ju om sjukdom och hälsa. Och jag hade ju hoppats att den nya femte symbolboken skulle ha utgivits före föredraget. Men jag vågade inte skriva det i programmet, det står inte heller i programmet. Men Martinus har lämnat några symboler efter sig. Och de håller Martinus Institut på att ge ut. Och de kommer då ut som femte symbolbok, eller som den retteligen heter, den eviga världsbilden bok 5. Og der kommer 33 nye symboler, som ikke har udgivet tidligere. Kanskje i modsats til alle andre symbolboker, da er det det enda temat for hele symbolboken. Det er altså sygdom og med det helbredelse. Nærmest helbredelse og lækning og botning og sygdom og botning i kosmisk belysning. Ja, det er blot og bra. Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og det er kanskje litt tragikomisk at jeg skal stå og gjøre meg til professor i helse. Jeg kan si at jeg begynner for alvor at arbeide på denne fjerde symbolboken på Martinus Institut, eller før Martinus Institut. Og da skulle jeg også skrive en bok samtidig. Og resultatet ble at jeg selv ble syk. Så tykte jeg, det var jo lite komisk, at nu sitter jeg og arbeider for Martinus og Martinus Institut med en bok om sykdom og helande i kosmisk belysning, og så blir jeg selv syk. Så ni skal gjøre som jeg sier, men ikke som jeg selv gjør. Det er også liksom jeg sa i går med kosmologien. Jeg tykker at de kosmiske analyserne er perfekte, men de menneskerne som interesserer seg for analysene, de er ikke perfekte. Så det kan jeg altså også si. Jeg skal prate om helse, om den perfekte helse, men jeg er ikke perfekt selv. Men jeg tenkte kanskje at jeg skulle kunne berette litt som en innledning om symbolbøkernes historie. Om vi nå tar det helt historisk, så fikk Martinus jo kosmisk medvetende når han var 30 år gammel, 1921. Og det var den 24. mars, og så sa Martinus, det var jo sorgens fødelsesdag. Og når det hadde gått 7 år, da begynte han liksom for alvor å produsere de symbolene. Jeg mener den symbolen som omtales som huvudsymbolet, den er signeret og underskrivet i 1928. Han gjorde visse en studie, han hadde en skissbok der han gjorde symbolskisser og sånn. Og så skulle han jo, jeg tror vi er fremme ved 1928-29-30, så begynte Martinus at skrive på livets bok Bandet. Og da var det jo hans idé at symbolene skulle illustrere livets bok. Og redan i 40-tallet stykke 8 skriver Martinus om syftet med symbolerne. Martinus mener at de her kosmiske analyserne, det kan være svårt å henge med. Jeg tror han anvender at man skulle jo helst ikke behøve å være en trænet okkultist eller en trænet mystiker for å kunne forstå det her. Martinus vil at hans analyser skal bredes ut til de store massene. Og for å gjøre det lettere tilgjengeligt for de store massene, da har han altså rettet symbolene. Og symbolene er innenfor kosmologien det samme som landkarterne er innom geografien. Om vi skal lære om Afrika eller Sydamerika, da er det jo bra i skolelokalet, man kan ha en karta. Og så er det blått der det finnes en sjø, og gult og brunt der det finnes et berg. Så det er en stor hjelp. Men Martinus sier, det er enda den der skillen at i geografien så er en karta jo faktisk en realistisk åter. Gjengivning. Jeg mener, om man tar en satellitbild på Afrika, så skulle den jo gjerne ha samme form som i et atlas. Men Martinus sier, hans symboler, de er virkelig symboliske, altså de ser ikke så ut i virkeligheten. Den andelige verden, den er andelig, men da har han gjort noen fysiske holdpunkt. Og det Martinus spør jo veldig bra og mye duktig med 8 symboler i livets bok band 1. Og den ble gitt ut i 32. Så i livets bok band 2 kommer der endast 1 symbol. Og det er den der med grønt energiernes kombination. Og i livets bok band 3 kommer der 2 symboler. Det er noget med kretsløbsprincippet og livsmysteriets løsning. Og i band 4 kommer der 1 symbol. Livet og døden eller Sen var det faktiskt så på institutet, man hade inte riktigt råd med att ge ut böckerna. Så man gjorde faktiskt det, att man tillsammans med Kosmos eller kontaktbrev, då fick man 16 sidor åt gången. De blev ju tryckt på stora ark på tryckeriet. Och då foldes de ju tillsammans till 16 sidor. Så de blev skickade ut med brev. Och så fick folk själva binda in böckerna. Och jag har hört i alla fall att det var för dyrt att trycka symboler. De har inte haft råd med det. Så i Livets bok band 5, 6, 7 finns inga symboler alls. I femte bandet utlovar symbol nummer 13, men den kommer aldrig. Och Martinus, han hade ju alltså liksom huvuduppgift att skriva Livets bok. Och om jag hade varit Martinus, men det har jag inte, då har jag gjort det väldigt snabbt. Men Martinus, han avslutade Livets bok i 1960. Det vill säga att han var faktiskt 70 år gammal. Han visste, det här det är min mission. Och han började skriva 1930, men han hade uppenbarligen is i magen. Han stressade inte, och han fick inte hål i magen som jag gjorde. Jag berättade igår att jag fick blindtarmsinflammation, men jag gick också med en brusten blindtarm i 3 dagar. Så hela bukhålan blev inflammerad, och jag blev mycket sjuk och höll på att dö, och de kunde inte se vad som var galet. Och sen kom der lite komplikationer efteråt. Så går det, när man blir för stressad och har för mycket tyngdenergi, så blir man sjuk. Men Martinus, han tog det jo mer lugnt og roligt i riktig takt. Gud har planeret det hele, så man inte behöver bli stressad. Og Martinus, han pratade jo mycket med Lars Nibelvang, og Lars Nibelvang sa: Martinus, om jeg hadde dine formåger, då skulle jeg arbeta natt og dag. Jamen det er just derfor du inte har dem. Og då sagde Martinus: maskineriet skal jo holde. Så även om han hade en stor uppgift, så kände han sig mycket säker att han skulle hinna med sitt verk. Och då var Martinus mission egentligen fullbordad i 1960, när han var 70 år gammal. Men han hade ju inte fått förklarat så många symboler som han egentligen hade ritat och hade tänkt sig. Och så bestämde han sig för att göra några symbolböcker. Och det är då i verkligen ett koncentrat av verket. Han ritade de flesta symboler på 30-talet, tror jag man kan säga. Och så i 63 tror jag det var, kom första symbolboken, 64 andra symbolboken, 68 kom tredje symbolboken. Men Martinus sa, det här det är extra, det är extra. Han säger, när Livets bok hade getts ut i 7 band, då var det tillräckligt med material för att mänskligheten kunde få kosmisk medvetande. Martinus skriver faktiskt i Livets bok band 1, före han hade skapat sitt verk, att tidigare har det varit mycket högt utvecklade människor här på klotet. Men de behövde i sin utveckling att få undervisning i kosmisk analys. De hade behov för att studera andlig vetenskap. Men förr i tiden fanns det inte andlig vetenskap på det här klotet. Då kunde de inte studera det. Det är ju liksom om man är en student från landsbygden, så får man gå till en större provinsby för att få studentexamen, och så får man ta till Stockholm för att studera på universitetet. Och sådan var vår planet, det var ingen kosmisk vetenskap, så de fick faktiskt nästa gång de skulle inkarnera på en annan planet, där de kunde studera kosmisk vetenskap. Martinus menar ju, först hade man instinktiva naturreligioner, trosreligioner, så utvecklade man intelligensen, och till slut så behöver människorna inte präster och påver och trosreligioner. Till slut ska vi bli självständigt tänkande varelser. Till slut behöver vi inga präster. Vi har vår egen relation till universum, till Gud, och då ska vi själv gå det sista stycket fram mot invigningen. Därför vi själv har förstått livsmysteriets lösning. Men då behöver man ju studera de kosmiska analyserna för att komma till att förstå livsmysteriets lösning. Men redan i andra symbolbok skriver Martinus, i motsats till första symbol, i första bandet skriver han, då behövde de högst utvecklade att inkarnera på andra planet för att komma vidare i sin utveckling. Då skriver han i andra symbolbok, nu behövs det inte längre. Nu behöver man inte att byta planet för att få kosmisk medvetande. Alla de människor som är på klotet idag, de kan få kosmisk medvetande på det här klotet. Därför att den kosmiska vetenskapen har materialiserats och inkarnerat på det här klotet. Så Martinus sa, resten det är extra. Så symbolböckerna, det är ju extra. Og så hentede det jo det her mye interessant, der i 1971, når Martinus var 80 år gammel, så fik han for sig, nej, nu skal det ud til den store offentlighed, hvor det er, vi sysler med her. Og det, vi sysler med, det er i virkeligheden det tredje testamentet. Det er opfyldelsen af den bibliske profetien om Kristi återkomst, om talesmanden, den helige ande. Helig ande, det er andlig videnskab, og den andlige videnskaben, det er altså det, som Jesus har profeteret som sin återkomst. Han sagde jo ikke, at jeg skal komme igen, men jeg skal skikke talesmanden, den helige ande, altså den andlige videnskab. Så Martinus var næsten klar med fjerde symbolbog. Der lå han den åt siden og så, om jeg återkommer til fjerde symbolbog, når jeg er færdig med min nye bog. Den skal ud på et stort bogforlag, den skal ud på Bøjens forlag, og så skal det blive kommet ud, han sagde, så bliver den frihed til velsignelse og forbandelse. Men vi forbander jo ingen, så det er jo ingen, du får skrive, hvad de vil. Han troede, det skulle næsten komme et stort ramaskrig. Når Martinus, om han selv lever, og Gud jeg sagde, mit værk, det er den bibliske profetien om Kristi återkomst. Då skulle det jo kanskje vække stor opmærksomhed. Men Martinus skrev, men han havde ikke så mye kraft, mens når han kom over 80 år, orkede han ikke med at skrive så mye. Men han gjorde så mye, han kunne gøre, men han blev faktisk ikke helt klar med den her boken. Og det vil sige, at han återvendte ikke til symbolbøkerne. Og alle disse manuskript, som han lemnede der til den her boken, den skulle have titlen Det tredje testamente. Den først skulle introduktionsboken have titlen Det tredje testamente. Senere han så, nej, i 75 år, nej, hele mit værk er Det tredje testamente. Og så fik den jo en ekstra titel, Den intellektualiserede kristendommen. Der har jeg en dårlig vits, jeg har børjet at sige, Den industrialiserede kristendommen. Den skal ud til de store masserne, den skal ud til milliarder af mennesker. Derfor får det jo næsten været så. Nej, det er risikabelt med sådan vitset. For når man da skal sige det på ret sæt, så da kan man iblandt at sige det på fel sæt. Men altså, den intellektualiserede kristendommen blev givet ud i Danmark i 2004. Men den kan snart komme på svensker. Er det ikke bare Bo Carlsson, som holder på at oversætte den til svensker? Den kommer så småningom op også på svensker. Og da var det jo Martinus, han så, og om jeg ikke hinner med at forklare alle mine symboler, då kommer jeg og klipper dem i stykker. Då skal de ikke ges ud. Ja, men Martinus, han der foredragsholderen og den der medarbejder, de kan jo forklare symbolerne, om du skulle gå bort. Nej så, Martinus, det skal de aldeles ikke. Det er aldeles ingen anden, der skal gøre. Om jeg ikke får dem forklaret, då skal de ikke ges ud. Og han kom ikke til boks. Men rent historisk, så havde Martinus nogle mye interessante foredrag i 55 og 56. Så han for første og eneste gangen, ville han gøre en totalkurs, en grand kursus, at han ville forklare hele sin verdensbillede i 15 store foredrag med symboler og billeder. Han kaldte det en kursforedrag, for det var altså en 2-timers foredrag. Og den blev præsenteret for offentligheden. Og det findes jo også mange af jer, som kender Bertil Ekström fra Martinus Institut. Han så også disse foredrag på 55, og han gjorde anteckninger i sin anteckningsbog. Og jeg har jo set, at han har jo også faktisk gjort kopier på dem der symboler, og noteret, hvad Martinus så. Men det var altså, Martinus har vist disse symbol i fuld offentlighed. Og han har skrevet i kontaktbrevet, at han ønsker, at disse foredrag skal overføres på gramofonskiver. Altså dengang kunne man jo søge på sprogkurser på gramofonskiver. Så Martinus havde ligesom en idé. Det var jo faktisk, jeg tror det var 54, man havde bandet. Der kom jo bandoptageren. Så det var mye tidligt med band, med at bande foredrag. Så han havde ligesom forestillet sig, at den her kursen, den skal ud på gramofonskiver, så folk kan lysne på den. Og sen skal den udgives i bogform og udgives på mange sprog. Og jeg kan berette for jer, at på Martinus Instituts hjemmeside og website, har man bør at lægge ud Martinus brev. Og nu tror jeg, man har lagt ud alle den korrespondens, man har haft med Island. Altså det er på dansker. Og der findes en mand på Island, som hedder Vignir Andresen. Om I vil, kan I forsøge at gå ind på martinus.dk og titte under Islands brev. Og den 1. oktober 1955 skrev han til Vignir, at nu skal jeg holde den her store kurs, og det skal ud i bogform, og han er meget taksam for, at Vignir vil oversætte til islandsker, og det har stor betydelse for kursarbejdet fremover. Og jeg ved ikke, om du også skulle ud på islandske gramofonskiver, der skulle dem jo i alle fald tale ind det, men det skal oversættes ud på alle sprog. Så der findes i alle fald skriftlig dokumentation for, at Martinus ville have, at disse symboler, dem skulle ud. Og disse 33 symboler, som nu skal komme i 5. symbolbog, dem bliver forklaret i disse 40 år, og dem bliver gjort altså også bandede. Men en anden interessant grej, det var jo, at Martinus havde en medarbejder, Gerne Larsson. Han ville forklare symbolerne, før Martinus havde gjort det. Så det var så konstigt, at Martinus havde jo bare forklaret 12 symboler i livets bog, inden han gerne publicerede alle Martinus symboler i en liten bogværk, som hedder Åndsvidenskab for hver mand. Kanskje nogen har set den, kanskje har den i biblioteket. Iblandt er der med indbundet i 2 store band. 1-3 og 4-6. Men Gerner Larsson, han publicerede, iblandt fik han vel frågor Martinus, hvad betyder det, hvad betyder det? Så gik han hjem og skrev det, Martinus havde forklaret. Og Gerner Larsson havde alle symbolerne, altså på Dias, Mogens Møller fik dem på Dias, Per Brugs Jensen og de andre førdoktorerne, Ingrid Orkels, Ingrid Sørensen. Jeg tror ikke, Martinus var medveten om det. For i virkeligheden, så blev alle hans symboler jo ligesom kopieret, og de kom ud, nogle af dem til og med redan ligge på nettet på nogle konstige sider. Så Martinus havde jo troet, om han ikke fik forklaret dem, da kunne han ligesom hindre, at de skulle spredes, for han ville ikke have, at de skulle ud uden forklaring. Og de sidste 7 år på rådsmødet, da diskuterede de jo mye. Eller Martinus berettede, der var, vi hørte, at hans sorg skulle gå videre efter hans bortgang og sådan. Men de pratede faktisk aldrig om de her band. Han havde jo forklaret dem på band. Han sagde bare, de får ikke Jesus ud uden min forklaring. Men som tyder er, så bliver de jo bandede. Og da kan man jo da give ud disse symboler med den her bandede forklaringen. Og da har man jo visse riktlinjer, hvor man skal bearbejde talsproget til skriftsproget. Og det sagde han også flere gange på rådsmødet. Det skal gøres så her og så her, og ikke så der så der. Og så har vi da følt dem der riktningslinjerne. Og 4. symbolbog var næsten klar. Der tog man lite symboler fra andre bøger og fyldte op den. Men den kom jo, jeg tror det var 1992 eller 3 eller 4, 1994 tror jeg den kom. Altså efter Martinus død. Og Så nu, altså dem har jo egentlig været offentliggjort i den her kursen, men altså, nu har vi da bearbejdet dem og skal give ud dem. Og der kommer da, som sagt, 33 symboler, og det vil sige, at det bliver fra symbol nummer 45 til 77. Og der findes lite symboler kvar. Der findes noget om polforvandling, noget om døden og noget om udviklingssteg og sådan der. Og jeg ved jo ikke, men de bliver sannoliken også publiceret. Som jeg har regnet, så har det, findes det i alt 98 eller 99 symboler. Så i alle fald skal I nu få 33. Og som sagt, så handler det altså om det, jeg skal prate om i dag. Om sygdom og helande i kosmisk belysning. Men det komiske, tragikomiske er, at jeg blev selv syg af arbejdet. Men nu har jeg hæmtet mig lidt. Det, som er hovedpoengen i Martinus, for at gøre det meget kort, det er, at han mener, at årsaken til alle sygdomme er tankfejl. Årsaken til alle sygdomme sitter i medvetandet. Og han har også en anden formulering, som er meget kort. Det kan jeg låter lidt hårdt, men altså, de kosmiske analyserne er ofte klare. Og der siger han altså, årsaken til al sygdom er brist på kærlighed. Årsaken til al sygdom er brist på kærlighed. Se, man skal jo elske sin næste, men hvem er min næste? Ja, på Jesu tid, da var det jo bare, at dem, som er inden min egen stamme, det er jo min næste. Det er den her berettelse i Bibelen om den barmhertige samaritanen. Det var jo så uppmärksammat att han hjälpte en från en annan stam. Då kan man ju förstå att det var inte vanligt på den tiden. Kanske judarna, de kunde älska andra judar. Men alltså, detta budordet om nästekärlek, det går ju så vidt att man ska älska alla människor på klotet. Men Martinus berättar ju om att vi skapar vårt öde, vår karma, inom tre stora områden. Och det är i vår relation till andra människor. Det är vår relation till djuren. Och det är relation till vårt mikrokosmos. Vi består av levande organ, som består av levande celler, som består av levande molekyler. Så det är tre stora områden. Och Martinus har alltså då utvidgat begreppet, vem är min nästa? Inom religioner är det högst andra människor. Men då har Martinus också skrivit boken Den fullkomliga födan, skrivit om vegetarism och sånt, och menar ju alltså också att de två huvudpunkten i boken Den fullkomliga födan, det är inte bra för människan på sin nuvarande utvecklingssteg att äta kött. Det är sjukdomsframkallande. Det är inte bra för hälsan. Plus att det inte är bra för ens öde. Djuren upplever det som en olycka att de blir slaktade, att de blir dödade. Därför kan människan också komma ut för en olycka som kan alltså vara förorsakad av köttätning. Så alltså, dels, man synes det ganska enkelt, om man vill ha skydd mot olyckor, då ska man bli vegetarian. Och en mycket liten detalj apropå vegetarism, det är han menar att människor som dödar djur vid att äta kött, de kommer också att ha dödsångest. Men om man blir vegetarian kommer man att slippa av med denna dödsångest. Det vill man säga väl också skjut för att vad man skäler, om man inte själv kan skäla. Så kommer ner att de andra skälar. Så det blir ju alltså att om man inte är med till att slå djuren ihjäl, så menar Martinus alltså att ens egen dödsfrukt kommer att fördampa. Det var en liten detalj. Men då finns det människor. De är mycket snälla mot andra människor. De är snälla mot djuren. Men de är sjuka och trötta och deprimerade. Och så säger Martinus, ja, men det är därför de har översatt det tredje viktiga området. Och det är alltså kärlek till mikrokosmos. Och vi är ju alltså ett univers. Man kan säga, varje levande varelse spelar två roller. Vi är universum för våra organ, celler, molekyler, atomer, elektroner. Men vi är stoff. En människa är en stoffenhet i jordklotens organism. Som ju också är en stoffenhet i solsystemet, som är en stoffenhet. Så varje enskild väsen är stoff för sitt makroväsen och universum för sina mikroväsen. Men det, jag har ju inte så stor inflytande på Vintergatan. Jag har inte stor inflytande på solsystemet. Kanske lite på jordklotet med lite förorening och sånt. Men så har lite. Men ändå är det ju makroväsenet som bestämmer över mikroväsenet. Om jag nu lever sundt och hälsosamt, så inkarnerer det också sunde og hälsosamme mikroindivider i min kropp. Men så börjar jag att dricka snaps och whisky och blir alkoholiker. Så förgifter jag min organism. Så får mina organ leva i en förgiftad världen. Och cellerna, de blir förgiftade. Och då blir det alltså vissa mikroindivider, de protesterar. Och vid förstkommande lägenhet, då diskarnerar de. Här vill vi inte vara i den här giftsumpen. Och så är inkarnerade andra mikroindivider som vill ha sprit. De är primitiva. Och då kan alltså, finns det ju sådan en process att ibland blir vissa mikroindivider i vår kropp bytt ut mot andra. Och det vill jag säga, om jag lever mycket ohälsosamt, så blir det primitivare mikroindivider i min organism och börjar leva mer hälsosamt. Och det är bland annat också därför att det är svårare att bli nykter, eller nykterist, när man har varit alkoholiker. För det kan vara att alkoholikern, alltså människan, hon beslutar sig för, nu vill jag inte supa mer. Men så sitter mikroindividen där nere. De råper i kör. Vi vill ha whisky. Vi vill ha whisky. Vi vill ha whisky. Men vi kan ju inte höra vad de säger, de där mikroindividen. Men det är faktiskt också en bön. Liksom vi kan be till Gud. Så kan de mikroindividen, de ber också till sitt universväsen. Vi vill ha sprit. Det hör man inte. Men makroväsendet känner deras kollektiva bön som törst efter alkohol. Och därför måste man ha stor viljestyrka og inom lång tid inte dricker sprit. Till slut ger de upp de där små mikroindividerna. Ja, här får vi inte mer sprit, nu kan vi lika väl diskarnera. Och då kommer det ju andra som säger, nu här är ju fint att bo, och så kan de alltså inkarnera. Men alltså, vi har ju inflytande på vår mikrovärld genom det som vi dricker och det som vi äter. Så rent fysiskt sett kan vi ju misshandla vår mikrokosmos. Och jag vill säga, det finns två böcker, och det är boken Bisättning och det är boken Den fullkomliga födan. Det är två små huvudverk i kärlek till mikrokosmos. De är mycket viktiga inom det. Det där med bisättning och likförbränning, kremering och sånt ska jag inte ta upp. Men Martinus menar att även om vi är döda, finns det vissa molekyler, atomer, alltså allt. När vi dör så dör vi samtidigt. Nej, när jag dör så dör organen och cellerna samtidigt med mig. Men under cellnivå finns det fortfarande något liv som man bör skydda. Och det gör man inte när man låter sin kropp förbrinna, kremera. Martinus menar att det kan ge karma i ett kommande liv där man får skållningar eller blir förbränt. Då kan man märka hur det är själv att bli förbränt. Men det finns också mycket annat med livskraft och sömn, många andra intressanta analyser i boken Bisättning om kärlek till mikrokosmos. Och så är det alltså boken Den fullkomliga födan. Och i den här femte symbolboken, där kommer det symboler över talangkärneförstörning. Jag tror det kommer alltså med detaljer, så blir det väl 4 eller 5 symboler, som kommer att handla om talangkärneförstörning. Och där menar Martinus att det kanske inte är så allvarligt att man blir sjuk och dör, men det är mer allvarligt att man har förstört sina talangkärnor. Till exempel om man nu röker mycket, 20, 40, 60 cigaretter, så säger läkarna ju också, om du riskerar att få cancer eller få KOL, alltså röker i lungor och sånt. Så. Men läkarna är ju inte arg på dem, därför att de röker. De får ju göra som de vill, men läkaren berättar vad som händer när man gör det. Och Martinus är inte arg på folk som äter kött eller folk som röker. Han berättar bara hur det verkar. Og då er det kanskje en mann, når man sier at du skal slutte å røke, for annars så kommer du å dø 10, 20, 30 år før tiden. Så sier han, det strunter jeg i. Det nøye vil jeg ha, og når jeg er død, så er det borte, så er problemet løst. Men så sier Martinus, problemet er ikke alls løst med hans død. Tvert om, for han har forstørt sine talangkjerner for å skape nye, helsosamme lunger. I Danmark prater vi mye om livsstilssynder. Det er også svensk. Man synder gjennom en felaktig livsstil. Og de 5 største livsstilssynderne, det er jo at man drikker alkohol, man røker tobak, man etter fet mat, og man etter mye sukker, sødt mat, og man motionerer ikke. Då lägger man illa till om man har alla dessa fel. Då är det nästan med garanti att man får hjärt-kärlsjukdomar och att man får diabetes 2. Det är nästan helt säkert. Där ser man då alltså med ett felaktigt sätt att leva på. Inom ett liv ser man redan att man blir sjuk. Men som Martinus säger, det räcker inte med att man har blivit sjuk och dör. Problemet är inte löst. Det värsta är att man har förstört sina talangkärnor för att bygga upp en ny och hälsosam kropp. Och om man har haft en livsstilsfel under 1, 2, 3 liv, då kan det kanske också ta 1, 2, 3 liv att rätta till det. Och det mest dramatiska Martinus har, det är ju den här beskrivningen av en alkoholiker. Och det kanske är en människa som börjar dricka ganska mycket i en inkarnation. Men i nästa inkarnation börjar vederbörande redan att dricka som ung. För det repeterar ju de tidigare. Och de dricker mer massivt. Och i nästa inkarnation, då börjar de nästan att dricka som ett stort barn. Och dricker ännu mer massivt. Man sjunker längre och längre ner. Och då säger Martinus, hur långt kan det gå? Han säger, att till sist så kan man alltså bli född som utvecklingsstört. Med Downs syndrom, alltså helt förstört. Då är ju nervsystemet och hjärnan är helt förstört. Rent fysikaliskt förstör man ju hjärnan. Därför att alkohol är ju ett lösningsmedel. Det var ju också målare som målade med organiska lösningsmedel. Då skrumpte hjärnan ju också. Och det gör den också delvis med alkohol. Så rent fysiskt. Man vet ju också att man kan ju inte... Att alkohol är en nervgift. Så det er jo klart, at hver gang man drikker sprit, er det jo et attentat mod nervesystemet. Og når man saboterer et organ, så saboterer man også talangkjernerne for organskabelse. Og der har Martinus jo dog vist på, hvis man over 3-4 liv har været alkoholiker, då kan man altså også være udviklingsstørt under 3-4 liv. Men ligesåvel som man gradvis sjunker ned, når man forstørrer sig selv, så bliver man også gradvis bedre og bedre. Og derfor er det jo virkelig en inspiration at hjælpe de udviklingsstørte. For det hjælper, at de skal trænere og så hjælpe og sådan for dem. Før i tiden, då lader man dem på sengehalmen og venter der pænt på, at de skulle dø. Man kunne jo ikke slå dem ihjel, det var man for pæn til. Men så fik man vente til, at de dog af sig selv. Men i dag, der skal man jo træne og stimulere og øve, så det er jo det bedste, man kan gøre. Men det er ikke så, at de er dårligere mennesker end andre mennesker, derfor at for at blive det samme, skal vi opleve det samme. For at få 100% medkjensla og medlidende, så skal vi opleve samme mængde af lidende. Så de er inde i en mye forseret udvikling på vejen ned og også på vejen op. Så det er egentlig en mye snap udvikling, for de får så mye problemer og svårigheder. Og det er ikke bortkastet. Det giver medkjensla og medlidende. Så der kommer nogle dramatiske stykken. Og der findes faktisk, jeg tror det er 15 eller 20 manuskriptsider i den her boken fra Martinus. Det var præcis det, han kom til i 4. symbolboken, når han lavede noget sideren. Og der beskriver Martinus, hvor en narkoman har det. Det er helt utroligt. Altså man kender næsten, at Martinus til 100% kan leve sig ind i narkomanens situation. Han siger, Martinus, at det brinder en eld i dem. Og det er første gang, jeg har set det der begrebet, han prater om den svarte elden. Han siger, i narkomanen brinder der en svart eld, som næsten er uudslækkelig. Altså at, ja, de nærmest henretter sig selv, og det er mye svårt. Og det der behovet er så stærkt, at de er berettet at lyge og skæle og slå ihjel og gøre næsten alt muligt for at få det der stoffet. Men det er mye rørende på noget sätt at læse, hvor Martinus forstår narkomanens situation. Men narkomanerne er jo også mye ulykkelige. Alkoholikeren er jo også i sine klare mye ulykkelige over sin situation. Og Martinus siger, at jaget råber på at komme tilbage til normalitet. Så even om narkomanen og alkoholikeren ikke kan slutte, så har de endda et mye stærkt ønske at få et normalt liv. Og då er det Martinus siger, at man altså forstørringen går til en vis grens, og så kan man ikke forstørre sig selv mere. Og då går det altså tilbage. Så der kommer altså nogle symboler over talangkjerneforstørring. Og den ene symbolen har redan været i Gerner Larssons kurs. Så den har ni kanskje sett, det er sådan en violet skive med et orange band. Og så findes det et stort orange felt i den fysiske kroppen. Og så er der nogle brune målen over de her snygge færgede talangkjerner. Og de der brune målen, det er jo altså talangkjerneforstørring. Men der kommer altså også et mykket, det er vel næsten det mest dramatiske symbol i hele boken. Det er der den svarte elden, den så at sige, brinde kroppen og talangkjerner, næsten så der parallelt. Altså, når man forstør organen, forstør man samtidig talangkjernerne for organskabelse. Og då kommer der også et par symboler over vegetarmagen og kjøtetermagen. Altså, hvor er den vegetariske matsmeltning og kjøtmatsmeltningen? Og det kommer også et mye interessant symbol over magsyren, over matsmeltning, der Martinus viser, hvor vårt matsmeltningssystem ændrer sig. Vi kan til nogle gange have vårt kannibalet, der vi kunne æte rått kjøtt. Og det har han så vist sådan en livsenhed, der man har ætet så at sige menneskekjøtt. Og så har han også et symbol for jøvekjøtt. Og lidt interessant, findes der også et symbol for en fisk. Han sagde, det der, det er menneskekjøtt, jøv, fisk, og så har vi så den vegetariske næringen. Men det har jo fortfarande mye alvorlige karmiske konsekvenser at æte fisk. Men just rent, hvad skal man sige, fysiologisk eller biokemisk eller sådan, så er det enklere for magsyren at sønderdele fiskkjøtt end kjøtt fra en ko og får og gris og sånt. I Danmark har vi noget, som hedder kræftens bekæmpelse. Altså, og de har vægtlægen for, hvor mye kød man skal æte. Og nu har det videnskabeligt beviset, at det er kræftfremkaldende at æte kød. Og det står i disse rekommendationer, at man skal ikke æte mere end 300 eller 400 gram kød fra fyrbenede dyr. Altså fra koer, får, svin og hest og sådan. Og så er der lidt flere gram, man kan tage fra fisk og fjerkræ. Men even det er endelig naturvidenskaben også kræftfremkaldende. Og jeg tror specielt, det er choktarmskræft, som man er i riskzonen for at få, når man et kød. Men det var så der lidt interessant. Vanligvis så prøver Martinus jo aldrig om det her fisk, kød og fjerkræ. Fordi Martinus mener rent karmisk set, då der var det egentlig ingen skillnad på, om det er det ene eller det andre eller det tredje. Så jeg håber ikke, at det her symbolet bliver taget til indtægt for, at Martinus sagde, at man får gerne et af fiskstyrt. Symbolet viser bare, at det tager ikke så mye kraft fra organismen for at sønderdele det. Og der har han også vist lidt på symbolet med kokning og stekning. Derfor at man kanskje før i tiden kunne et råt kød. Men om menneskerne ikke havde opfyldt elden, de kanskje havde sluttet med at æte kjøtt, for det var så smurt smelt. Men da kunne man jo koke og steke kjøttet, og da kunne man fortsætte. Men hvor magsyre, de bliver mere og mere degenereret. Og til sidst sagde han, da kommer vi at æte vegetarisk, og til sidst bare frugtkjøttet. Og frugtkjøttet, det er mye let smelt. Så til sidst bliver magsmeltingen næsten, og det løser sig næsten af sig selv. Han sagde, det kommer at blive sådan, at naturen har næsten smelt maten for os. At vi kommer, han siger, der kommer nye frugter, som kommer at blive så fantastiske, at vi knappast kan forestille os det nye. For Norge er det jo også hemsk at forestille, som Martinus sagde, i fremtidens arkitektur, der kommer køkket at forsvinde. Vi har ikke, det behøves ikke køk i fremtiden. Det findes jo også interessante, hvad hedder det, berettelser fra medier, som prater med dem, som er døde. Og så frågar de her medierne, hur ser huset ud, som du bor i? Ja, de har jo et fint vardagsrum og sånt og sånt. Men de berätter aldrig om kök, sovrum og toilet. Det använder man inte i den andliga världen. Men altså, köket kommer också att försvinna. För man behöver inte något kött för att skära ut fruktköttet. Så många tycker det, att allt det kulinariska kommer att försvinna. Eller det överlämnas till naturen. Naturen är den bästa kock. Den bästa chef. Men længere ude i fremtiden, mener Martinus, at vi kommer at få nogle lettere kroppe, de kommer at blive mere eteriske, og det bliver noget med materialisation og dematerialisation. Og han prøver om andedrægtsernæring, at vi faktisk kan få energi fra den luften, som vi indandres. Og til slut, så går vi over i den andlige verden og bliver andlige væsen. Men det her med morten og nydningsmedlerne kommer i femte symbolbog. Men egentlig er det vigtigste af alt i denne bog, det er tankerne. Inom naturvidenskaben siger man, at stoffet, materien, består af partikler og tomrum. Det er atome og tomrum. Det er elektroner, neutroner, protoner og tomrum. Og hver gang man går et steg ned, så er det jo 99,99% som er tomrum. Og så har man nogle små partikler, og kan man gå ind i disse partikler, så er det også tomrum der. Martinus siger, at det er jo faktisk ret, men det er ikke helt ret. Det er ikke partikler og tomrum, uden partikler og medvetande. Martinus understryker, at det findes medvetande i tomrummet. Og det er medvetandet, som styrer partiklerne. Og der kommer sådan et fyndt ord, eller et lite citat. Det er fra en disposition, så tyvärr skrev Martinus ikke så mye der. Men han skrev altså, den største lægedom er sand kristendom eller næste kærlighed. For jeg tykker, det er mye vakkert, men det er også interessant, at han kobler kristendom på lægedom. Den største lægedom er sand kristendom eller næste kærlighed. For Martinus er det at være kristen ikke frågor om man er evangelist eller protestant eller ortodox eller mormon eller pingstven. Eller for Martinus er det at være kristen. Man er kristen, når man handler ligesom Jesus gjorde. Da er man kristen. Det er sand kristendom. Og om mennesker de er glade, nøjde, humoristiske og afslappnede og sådan, jamen da har de praktisk taget ingen sygdomme. Den største lægedom, det er, at man er glad og lykkelig. At man er nøjd med livet, at man er taksam, Och det ger alltså de bästa tankarna. Jag har själv läst Louise Hays bok Bota dig själv. Jag vet inte vad den heter i svensk översättning. Helbred dig själv.
Du kan hela dig själv.
Jag kan ju inte säga utifrån Martinus att det är sant allt vad hon skriver, men principet är riktigt. Hon har gjort tre kolumner. Första kolumn står sjukdomen. Det är symptomet. Grå star eller magkatar eller man är döv eller vad det nu är. Så står där nästa kolumn. Det är dessa tankar som har åstadkommit sjukdomen. Och tredje kolumnen, det är dessa tankar som ska rätta till sjukdomen. Och som jag kanske också nämnde igår, ett tankklimat som helar mycket, hon ofta, och vid flera olika sjukdomar, det är att man ska säga allt i min värld är gott. Allt i min värld är mycket gott. I alla fall är det ju en kosmisk sanning enligt Martinus analyser. Allt är mycket gott. Och om man har tankar av allt är mycket gott, allt i livet är rättvist. Det är inte allt som är behagligt, men det är ändå gott, för det har ett syfte. Det utvecklar mig mot Kristusstadiet. Så där finns det obehagligt goda och det behagligt goda. Men allt är mycket gott är egentligen en evig analys. Alltså obehagligt gott och behagligt gott. Jamen då är ju allt gott. Det behagliga och det obehagliga uppstår och förgår. Men det eviga består. Så liksom alltså att allt är mycket gott, det är ju det som består. Men alltså ibland kan det uppstå behag och ibland kan det uppstå obehag. Men enligt Martinus, då är det ju alltså helt korrekt. Jag vet inte om jag får ge Louise Hay ser på det på ett litet annat sätt. Hon har ett exempel. Om man till exempel får grå starr, så är hennes diagnos, man ser inte på framtiden med glädje. Man är bekymrad för framtiden. På något sätt är det nästan liksom, man vill inte se framtiden. Och det ger alltså en nedsatt synsförmåga, enligt henne. Eller om man nu har förstoppningar och hemorrojder och sånt, så menar hon på att man, vad heter det, idisla på forntiden. Man tugger och tugger på forntiden. Det vill säga att man är missnöjd med något som har hänt i forntiden. Och man kan inte släppa. Och så blir det kanske också att man förstår, men rent fysiskt kan man inte släppa skiten. Men rent mentalt kan man inte heller släppa skiten. Så man liksom blir lite låst. Hon har sådan där, nästan lite parallelle. Men jag har ju mina egna svårigheter, och jag känner några i familjen och sånt. Och mitt generelle intryck är att det stämmer egentligen ganska bra, det hon skriver. Det kan ni själv testa ut, men jag tycker i alla fall, eller vad var det? Om man får diabetes, då säger hon, det är inte tillräckligt med sötme eller nytan i ditt liv. Att man får inte tillräckligt, så att säga, socker på det mentala planet. Altså, livet är inte sött. Men Martinus har mer en annan modell, och det är att vi har vissa energier. Martinus pratar ju om de sex grundenergierna. Då kan man ju sätta elektroner på hjärnan och på lungorna, på magen och sånt. Man kan ju säga att varje organ är en levande varelse. Och varje organ har en bestämd våglängd, har en bestämd frekvens, så att säga. De olika organen, de är ju elektriska. Det vet man ju också, när man pratar om bioelektricitet. Även i botaniken och sånt, om man sätter elektroder på en cell i en levande växt, så finns det ett potential. Det finns en elektrisk spänning. I alla levande celler, i växter och människor, det finns en bioelektricitet. Organen är elektriska varelser, och det är klart, de har olika våglängd. Och då säger Martinus, jo, men våra tankar, de har ju också olika våglängd. Därför är det alltså så, att specifika tankar verkar in på specifika organsystem. Och det vill alltså säga, att ett specifikt tankfel ger också en ganska specifik sjukdom. Och Martinus sa att han skulle kunna ha skrivit ett sjukdomskatalog om den kosmiska orsak till alla sjukdomar. Men han menade att det blir nog ett verk, det bliver lika stort som livets bok. Och han säger också, det kommer också på tryck i femte symbolbok. Men i framtiden så kommer läkarna idag, de kommer också till att få kosmiska glimter, de får kosmisk medvetande. Då kan de ju skriva det. Det ska också vara lite kvar till dem att utforska. Så det kan man alltså vara ganska säker på, att alla sådana detaljer kommer. Men Det finns också lite naturvetenskap där man har försökt att se om det finns någon sammanhang mellan tankar och sjukdomar. Och i min bok Martinus, Darwin och intelligent design har jag refererat en undersökning. Och egentligen är det ju Åke Wollby, tidigare rådsmedlem på Martinus Institut, som har hittat det här materialet på nätet. Och där har man då delat människor i fyra olika typer. Och de där vetenskapsmännen, de har alltså något som de kallar för typ A. Det är inte blå typ A, det är bara typ A. Typ A, B, C, D. Typ A är aggressiv, spänd, ambitiös, hetsig och arg på omgivningen. Och det ger hjärt-kärlsjukdomar. Och det stämmer faktiskt också med Martinus. Martinus nämnde inte så många sjukdomssymptom i sitt verk. Men i andra band av livets bok karakteriserar han alla grundenergierna och visar också det där symbolet på väggen. Och där nämner han, om man är för kolerisk, för arg, för hetsig, för vred, då får man hjärtesvaghet. Så det stämmer faktiskt med Martinus. Så typ B, de undertrycker känslor. De klarar inte stress, de känner hopplöshet, hjälplöshet och orättvisa. De är melankoliska, bitter, hyser agg, invändig vrede, depressiv och lätt irriterad. Och enligt den här undersökningen, då får de kräft, då får de cancer. Typ B, när de har en sån psykologisk profil. Och de gjorde en grej som, det var inte en retrospektiv undersökning, men en prospektiv undersökning. Man utvalde eller fick 10.000 människor, som hade det här typ B, alltså mer det, det går inåt. Och så kollade de op 10 år senere. Og 10 år senere havde 60% dødt i cancer. Man tykker jo næsten, at de kunne have givet disse stakkere en varning, men det var en videnskabelig undersøgning. Så det er virkelig altså i stor statistik noget, som tyder på, at der virkelig findes en sammenhang imellem ens psykologiske profil og sygdommerne. Og så kommer man til typ C. Det er mennesker, som er overdrivet flittige og moraliske. De siger aldrig nej, de er alvorlige, vælger praktiske endemål frem for lyst, ufleksible, undviger risker, indviser. Og den profilering, den giver fel på nervesystemet og på hjernen. Jeg ved ikke, om det er Parkinson og senilitet, eller, men altså, de jobber lidt for mye. Men når jeg læser det, jeg tykker selv, vi har lidt af det hele. Men om jeg nu skal ud og nyte naturen, så skal jeg have en computer på min cykel, som man kan regne, hvor snabt jeg kører, hvor langsomt jeg, og man skal gå, skal man have en pulstæller, eller man skal have nogle klokker og se, hvor mye man gør det. Så om man er type C, kan man ikke rigtig nyde naturen. Man kan ikke slippe det der, at det måste være ordning og systematik. Men det mest interessante er jo, da har man en type D. De er positive, tillitsfulde, glade, muntre, humoristiske, afslappnede, tilfreds, spontane, fyldt af glæde. Og de har næsten ingen sygdomsrisk. Så det er jo meget interessant, og det stemmer jo også meget med, hvad Martinus sagde. Og tiden, den rinder jo nu, og snart sat suttet næsten en time. Så jeg kanskje kan give lidt mere eksempel på Martinus' beskrivninger. Men altså Martinus, han sagde altså, at i det her værket kan han endast beskrive de store principperne, og så får man så vente med detaljerne. Men det er jo endnu godt at vide, at even om man ikke kender så der den helt specifikke årsag til sin sygdom, så er det jo godt at vide, at det som er det største botemidlet, det er næste kærlighed. Det er tanker af lykke og glæde. Man er taksam, og man er tilfreds og sådan. Så jeg tykker endda, at den der overordnede rigtlinjerne, de er vældig... man kan få mye hjælp af dem. Men jeg skal kanskje bare sige, at Martinus jobber jo altså med 6 grundenergier. Og då er det altså, som jeg sagde, varje organ har en bestemt våglængd. Og det vil også sige, at der er visse grundenergier, som overskugger, gennemtrænger visse organsystem. Til eksempel hjernen, det er jo vel acceptabelt, at det er overskugget af intelligensenergi. Det er gennemtrængt af intelligensenergi. Gennemsyret, overskugget og gennemtrængt. Disse tre ord anvender han ofte. Så det vil jo sige, at der findes sådan en vis frekvenslighed mellem hjernen og intelligensenergien. Og sensorområdet er mye med lunger og hjerter og blodsystemet og skjørtler. Det er. Og så findes der mortsmeltningen. Der skal man jo faktisk sønderdele af morten. Det er jo faktisk en destruktiv proces, ligesom når man river ned et hus, så skal morten jo også rives i små stykker. Så det kræver en eksplosiv kraft, og det er altså tyngdenergien. Og skønsorganen er, kanskje lidt overraskende, overskugget af intuitionsenergi. Når vi får kosmisk medvinder, så får vi også intuition ved hjernen. Men i jøderiket, der har man det mest guddommelige i den seksuelle vellyst fornemmelse, i seksualiteten og sådan, der kan man opleve Guds ande på et instinktivt sæt. Men senere skal vi jo få det på et medvetet sæt, men på det instinktive sæt er Guds ande repræsenteret gennem de seksuelle organer. Og så er der instinkt, det er mye overskugger hud og muskulatur. Og vi har jo også et mineralrike. Vi har jo ben, eller vi har emalje og hår og nagler og sådan, så det er forknippet med mindesenergi. Men kanskje nogle af jer har været ved nogen klærvoyant eller terapeut, som kan læse auror. Og iblandt så kan de se, jo, men der er et gråt felt der ved dine lunger, eller der er et gråt felt der. De kan ligesom se, at det er en energi, som har forrytet sig. Og du kan de se, at det er faktisk en sygdom, som er i anmarsch. Og Martinus har jo præciseret, en sygdom har två stadier. Det er årsaksstadiet og verkningsstadiet. Jeg har forvansket det lidt at sige, det er årsaksstadiet og symptomstadiet. Martinus siger ofte et eksempel, en mand bliver forfremmet og får en stor stilling, som han knappast kan klare. Han bliver nervøs og stresset, og efter två år får han magsår, eller får ondt i magen. Då kan man då sige, sygdommen började når han blev nervøs og stresset. Men då drøjer det två år, før han har fået et fysisk symptom. Då kan man altså sige, at før han fik det fysiske symptomet, då var han jo faktisk syg, men det var altså sygdommens årsaksstadium. Altså han kontrollerede ikke sine känslor, så gik känslan ned i magområdet. Og då bliver det ligesom med når planeter kolliderer, eller en meteor rammer et klot, og man er tilrigtig store, så bliver det jo stor katastrofe. Så det bliver altså katastrofe i mikrokosmos, når en energi går ind i et felt område. Så det tykker jeg jo låter mykologisk, det her med, der findes et årsaksstadium, som ligger altså i medvetandet, og sen så kommer symptomstadiet i den fysiske kroppen. Så kan man jo sige, en grundenergi kan jo gå ind i fem andre områder på et felagtigt sæt. Og det er seks grundenergier. Så egentlig, når man er matematiker, så kan man sige, at det bliver 30 kombinationer af, hvor en grundenergi kan gå ind i en anden grundenergi. Og Martinus har endast haft symboler på seks fald. Og det er jo da, når sensorenergien går ind i tyngdenergien. Da er det, at man er stresset og nervøs og får problemer med magen. Og den anden, det er, om man har for mye tyngdenergi, for man er for arg, for vred, for hetsig, så går tyngdenergien ind i det her område. Og der får man lungesygdommer og hjertesygdommer. Så det er de två hyppigste. Sjensler i tyngdområdet, eller tyngdenergi i sjenslerområdet. Og så findes der jo også en, der det er sjenslerenergien, som går ind i instinktområdet og giver hudsygdommer, sygdommer i muskulatur og lite gigt og sånt. Og der har han også två med intuition. Men han har noget med meditation. Der kan, om man mediterer mye medvetet og teknisk, då kan intuitionsenergien gå ind i sensorområdet og skabe forvirring i medvetandet og kanskje også skabe lidt hjertesvaghed og sånt. Og han har også, om man kommer ind i seksuelle spekulationer, altså det er det, som ligger bag om perversitetet. Det seksuelle skal gå naturligt og af sig selv. Det skal man ikke spekulere og tænke så mye på. Men om man kommer ud i nogle for seksuelle forstopninger, og på noget sæt det kommer ind i en fel barna, då kan man bøje og tænke mye. Skal jeg gøre det med barn? Skal jeg gøre det på toget? Skal jeg gøre det med djur? Og skal jeg slå? Og skal jeg døde? Og det, han viser at høre intelligensenergien gå ind i intuitionsområdet, at i seksuelle spekulationer. Og Det kan også gå tyngd energi ind i det seksuelle område, og da bliver man jo seksualmørder og voldtægt og sådan. Så Martinus har altså taget 6 eksempel. Man får 6, og da hedder de til eksempel tyngd energiens indbrud i sensuenergien. Sensuenergiens indbrud i tyngd området. Men han har jo ligesom ikke forklaret dem i detalje. Han sagde flere gange, ni får det bare i princip. Og da bliver det så, at alle symbolforklaringer i den her boken, det er bandet von Förderdog. Og et år før Martinus dog, så han, ja, det ville være bra, om jeg kunne afslutte mit arbejde med flere symbolbøger. Han prøvede om 2 symbolbøger. Men nu indser jeg, så han, at han var 89 år, nu indser jeg, at jeg hinder ikke med at forklare det i detalj. Men jeg kan forklare det i princip. Og då kan man selv læse resten i livets bog og de øvrige værk. Og derfor har vi då gjort en andre del i den her symbolboken. Der, om det nu er seksuelle spekulationer, om det Martinus skriver om i livets bog, band 5, så tager man en udvalgt tekst. Om det er noget med vegetarisme, kan man tage en udvalgt tekst fra den fuldkommelige føderen. Då har vi då altså, om symbolen har blivet forklaret lidt snabbt under førvåget, har vi då plukket frem, som Martinus sagde, jeg kan endast forklare det i princip, men då kan man læse resten i værket. Så jeg tror næsten, at 2/3 af boken bliver altså udvalgte tekster, som virkelig er et bra supplement til det. Og nu arbejder vi jo mye tilsammen med værtspilsforlag og Ulf dernede, og jeg, vi har en korrespondens. Og nu skal vi då for første gang i værtshistorien se, om vi kan få givet ud boken samtidigt på danska og svenska. Og det er så der lidt teknik, der forsener det nu. Rådet har godkendt indholdet i boken den 28. januari. Og vi har redan haft 2 provetryk på trykkeriet, men de er ikke helt nøje derinde. Så hver gang der kommer et ekstra provetryk på, så bliver der lidt tid. Nu tror jeg, at prognosen er 29. februar, skal 3. provetryk forhåbningsvis godkendes. Og så skal det gå til trykkeriet, og de betinger sig en måned. Så ni kan få 5. symbolbog 1. april. Og jeg håber så ikke, det bliver et aprilskæmt. Tak.